Onsdag 29 augusti. Vi är tillbaka. Allsvensk podd. Vi ska ha fullt fokus, eller stort fokus på den kommentaren vi pratade om senast. Den fick vi också en liten tweet-smäll för, vilket jag antar att vi förtjänar. Det var ju ett tag sedan vi satt här. Jag har haft lång semester, så att jag antar att vi skyller på det.
Jag har inte haft lång semester, men absolut, vi skyller på det.
Ja, det var Frida Fagerlund, ni hörde, ni har hört henne förr och ni kommer höra henne igen. Men man måste ju alltid presentera sina gäster. Allsvenska runda, det rullar på rätt bra här. Vilket tycker du är det formstarkaste laget just nu?
Ja, jag måste väl nog ändå säga AIK. Med tanke på att man sitter lite och väntar på att de ska få sig en smäll. Men det kommer liksom aldrig.
Nej.
Jag tycker man har sett det i ganska många matcher nu. Särskilt på sistone, att de kan ligga ganska långt ifrån sin högsta nivå och ändå vinna oerhört bekvämt med 2-0, 3-0 och så vidare. Och det säger lite grann. Dessutom så kom jag på det för några veckor sedan också, att de här spelarna från våren som var så himla viktiga, som Rasmus Lindqvist och Robert Lundström, när de liksom var på varsin kant och så, kom ju på det att dels så har ju Lundström, det var ju ganska länge sedan han tyvärr försvann då på grund av sin korsbandsskada, och Lindqvist har ju inte varit med sedan omstarten på grund av en höftskada, och det har liksom ändå inte riktigt märkts.
Nej.
Trots att båda de har varit borta, och det visar ju också vilken otrolig bredd som AIK har, att de trots de här skadeavbräcken som de ändå har drabbats av under hela säsongen, så är det ändå ingenting som har påverkat dem märkbart.
Nej.
Vilket jag tycker visar att de förmodligen är den starkaste klubben just nu, med Hammarby tätt bakom.
Det såg vi ju ganska tidigt på säsongen också, att de åkte på rätt mycket skador. De klarade sig bra ändå, även om det blev lite för mycket mot Norrköping hemma, var det väl den här matchen som slutade 3-3.
Där Lindqvist för övrigt räddade poäng.
Ja, precis. Men förutom det så köper jag allt du säger rakt igen. Och det var väl bara den lilla biten. Och det sa väl Rickard Norling också, att det var väl då han kände att det var lite svårt när vissa backar fick spela på positioner de inte riktigt var vana vid att vända sig mot vid inlägg från olika kanter. Och så vidare. Men om man tittar på den senaste omgången. Du var tittade på Djurgården Elfsborg. Jag såg Elfsborg omgången innan och tyckte att de hade tendenser till hyfsad fotboll, och jag var ju nere och tittade på dem mot Hammarby hemma, och då tyckte jag väl att det här kanske kunde bli okej ändå liksom. Mot Djurgårdens prattade de ändå till ganska bra, ju rätt bra fotbollsmatch, eller?
Jo, det gjorde de, men jag tycker ändå man kommer tillbaks till att Djurgården kändes som ett lag som inte har självförtroende just nu överhuvudtaget. Det är mycket det här att det var ganska lågt tempo. Många gånger när en spelare fick bollen, så istället för att ösa på framåt, så valde man att riskminimera och spela hem bollen istället igen. Jag tycker det blir oerhört tydligt då att självförtroendet inte är på topp i laget. Och det är ju inte förrän Elfsborg har fått in 2 mål i princip som de faktiskt växlar upp.
Ja.
Och jag antar att det är för att de tänker att nu har vi ingenting att förlora längre. Alltså, nu är det bara att köra på och försöka hämta upp det här. Och de är ju tillräckligt bra för att hämta upp det också. Visst, de får en straff som är ganska billig. Som de nog inte skulle ha haft. Men å andra sidan så, det kändes att det hängde ett mål i luften i vilket fall som helst.
Ja.
Och så räddar de det till slut, eller det är Kosic där som fick komma in och som räddar poängen efter ett misstag av Emir Barami i straffområdet, som helt missar bollen, också inhoppare. Och jag tyckte väl att jag tror att det var väldigt skönt för Djurgården inte att få en poäng mot Elfsborg nödvändigtvis, men just att man hämtar upp ett 0-2 underläge. Det säger lite om styrkan i laget när man har varit så nere på botten, att ändå kunna ta sig tillbaka igen. Så på det sättet så tror jag att det var oerhört skönt för dem, och att det är någonting positivt att spinna vidare på inför derbyt. I Elfsborgs fall så blir jag så fascinerad av att jag har varit på ett par Elfsborg-matcher i år, oftast när man har varit uppe här i Stockholmsregionen och spelat. Och så har jag alltid pratat med, det har bara blivit så att jag alltid har pratat med Ellegaard efter matchen.
Ja, hur man har gjort den här säsongen.
Ja, men han är bra. Han säger oftast vad han tycker och svarar liksom inte halvdant, utan han är väldigt så till vida utvecklar saker. Och han har sagt samma sak varenda gång. Typ att ja, men det ser resultatmässigt är det inte tillräckligt bra. Vi är fullt medvetna om att vi ligger där nere. Mm. Men vi känner att det går framåt. Och så länge vi känner att det går framåt, alltså hela den här processen, så är det okej. Okay. Mm. Och han sa samma sak efter Djurgården. Och han var ju extra irriterad då på domslut, domsluten såklart. Och sa liksom det att ja, men det är som du säger, sa han, att resultatmässigt så är det inte bra, men spelmässigt så har det faktiskt sett bra ut. Och absolut, jag kan förstå vad han menar. Mm. Men jag tycker att det man har sett av Elfsborg, jag tyckte det var lite annorlunda här mot Djurgården, men det är att det saknas en form av vilja. Alltså att spelarna har sett ganska loja ut, och att det är nästan, man har nästan fått känslan av att det spelar ingen roll om vi vinner den här matchen eller om vi förlorar den här matchen. Man saknar det här jäkla anammat som är så himla viktigt när det går dåligt och när det har gått lite trögt och så. Vi får se om den här matchen kanske var lite vändningspunkt, för trots att de tappar 2-0, vilket inte är bra,
så gör de ändå två mål, och det har de inte gjort på hur länge som helst.
Nej, exakt. Och så det var kanske det viktigaste.
Ja, det senaste de gjorde två mål hur länge som helst, kanske överdrivet, men det var mot det var 8 juli mot Örebro borta.
600 mållösa minuter.
Ja. Och sen hade de någon mot Hammarby som jag tyckte ändå när jag var där nere kände att kanske hittat lite struktur, men så spelar de 5 matcher så de förlorar alla, de gör inte ett enda mål. Och mot AIK vet jag inte, alltså det känns som att de knappt försökte den på bortamatchen där.
Men sen vet inte jag, är det att de har hittat någon sorts struktur och en spelmässig ett bra spel, eller är det att de har så pass mycket individuell kvalitet att de ändå kan, du vet, spela hyfsat i matcher? Jag är inte riktigt säker på om det är så mycket Jimmy Tillins filosofi som de börjar anamma, eller om det faktiskt är att de har ju spelare som vi vet är bra. Alltså på pappret har Elfsborg en trupp som definitivt ska ligga, alltså ska vara i alla alltså framförallt ett stabilt mittenlag, men till och med en högre.
Ja, jag håller med.
Och nu, särskilt nu med Obasi i anfallet. Det är en av, alltså är han på topp, då är han ju definitivt en av allsvenskans absolut bästa anfall.
Jo, men så är det ju, om man tittar på många av de här spelarna så tycker man att de borde ha blommat ut ännu mer. Och borde hålla en, som om de inte blomma, men vi tänkte att han skulle hålla en högre nivå.
Sen har du
Lundevall, och sen har du Dajer, och du har Gojani, och man har Obasi. Och sen
tog man hade Simon Olsson som var så fantastisk.
Simon Olsson och Jesper Karlsson. Det var ju sådana utvecklingsbara spelare som man tänkte men det kommer nog komma någonstans och sådär. Men han får inte ut det alls av dem. Och det, jag förstår vad du menar, men det känns lite som om det är spelarna själva som har tagit tag i det här och gör att det ser bättre ut, eller om det är Thelin som sitter lite som när Det går inte att jämföra när Malmö vann guld under dansken, men då valde de ju liksom att gå ifrån lite och göra, för att de hade individuellt skickliga spelare, så de klarade av det där själva. Jag vet inte riktigt vad det är i det här fallet med Elfsborg, men han får ju verkligen inte ut det.
Nej, men exakt. Sen vet jag att Ryan Giggs sa en väldigt bra grej, eller tankvärd på många sätt, att eller var det Ryan Giggs? Det var någon som sa det i alla fall, att som tränare är det också oerhört viktigt att har du en linje, en filosofi som du vill implementera i en grupp, så är det oerhört viktigt att inte avvika från den linjen helt plötsligt under säsongens gång, för att så fort du gör det, då förvirrar du ju spelarna och då tappar ju de förtroendet för dig och hela din idé, och då är det helt omöjligt att gå tillbaka till det sen. Alltså du kan inte gå från att försöka spela en spelförande fotboll och sen så gå från det till att helt plötsligt vilja låta bortalaget ha bollen. Alltså att det blir konstigt på det sättet. Så att absolut, Jimmy Tillin har ju hållit fast vid sin grej. Det har han ju gjort. Problemet blir väl att nu är det ju tur för Elfsborg att det finns lag i allsvenskan som är sämre. För hade det inte funnits, det hade varit en nerbantad allsvenska. Då hade ju de legat där i botten. Och då kanske det inte hade varit lika, han kanske inte hade fått lika mycket tid som han har fått nu.
Men nu möter de alltså, de möter Kalmar hemma, och Kalmar, det är bristen på självförtroende som finns i Kalmar nu, det ser inte så bra ut, eller det går inte så bra för dem just nu. De möter ett IFK Göteborg efter det. Det är två väldigt viktiga matcher innan de möter Bayern. eller Örebro, Hammarby och sen Häcken hemma. Så att det är verkligen viktiga matcher för Elfsborg de närmaste. IFK Göteborg är ju ett jätteviktigt möte. De möter dem på bortaplan.
Exakt, och det är ju lite IFK Göteborg, man vet inte riktigt om det är en svår match eller inte längre. Det Nej. Känns som att det kan gå lite hur som helst. De har ju verkligen blandat och gett och fick ju total härdsmälta här mot IFK Norrköping när man släpper in två mål på stopptid.
Ja, jag satt och såg den där matchen och jag tyckte att jag var förvånad, jag var positivt överraskad över att de spelade så pass bra försvarsspel som de gjorde under stora, ja, nästan hela matchen utan Kalle Sir. Det såg verkligen bra ut. Det är klart att Elfsborg Norrköping hade avslut och situationer, de hade någon frispark strax utanför från Torarison och det fanns lägen, absolut. Ja, men jag trodde ju på förhand att Norrköping skulle liksom gå ut och spela sin fotboll, den här trevliga fotbollen, och liksom öppna upp i IFK Göteborg fullständigt när Kalle Sir saknades, plus att de åkte på dem och smällade mot Sirius. Så jag tänkte att det här kommer bli jättejobbigt för Blåvitt. Men jag tyckte att de gjorde det svinbra, och sen får de den där straffen som går att diskutera när Sebastian Olsson ska ta sig förbi där, springer in, möten, spelar, faller, och det är straff. Det är, folk pratar ju om att det är svårt att flytta på sig i den situationen som den straffen kommer i. Emil missar ju den, eller han räddar ju den, Isak Pettersson, förvånad, för Emil brukar vara oerhört säker, bra räddning av Isak, och sen sätter ju Sargon den, och då är det ju 1-0, hans första balja, och då tänker man, då satt jag liksom förvånad, verkligen, ska han få med sig 3 poäng mot Norrköping, så verkligen chock. Men Norrköping vänder ändå, där Grasha har ju ett fullständigt misslyckat inhopp, han drar på sin straff, Moberg Karlsson för detta Blåvitt sätter den där, hans första mål på ett tag, och sen så avgör de med det här sena målet, och då känns det som att när de gör 1-1 så kommer 2-1, för Blåvitt har ju Sirius och hela, du vet, den här mentala jobbiga situationen för IFK i de där lägena. De måste nästan ha med sig 2-0. Mot Östersund var de ju också pressade i slutet. Den tog de ju hemma. Goddos var inte med, och jag tycker att det är klart att Östersund skapade målchanser, men utan Goddos hade de det jobbigt. Göteborg gjorde en bra fotbollsmatch då också. Men i det här läget på bortaplan när Norrköping fyller på med folk och flyttar upp, och de har släppt in 1-1 så sent, det känns som att det här mentala spöket som de har problem mot Sirius blir för jobbigt för dem, och så släpper de in det där målet.
Ja, absolut, alltså jag håller med, det är så, det blir ju lite en panikartad situation, för att när de får in 1-0 så pass sent ändå i matchen, så borde de känna att, ja, men vad skönt,
vi tar det här,
härligt. Ja, alltså, ja, men exakt, men det känns inte som att de känner det riktigt, så när Peking får in 1-1 då är det nästan som att Blåvitt känner att oj, nu kommer 2-1 målet kommer också, alltså i baklängesmålet. Det är som att de inte riktigt tror på det, och det är som du säger såklart, att det är ju någonting mentalt som har satt sig under säsongens gång.
Ja, utan tvek.
Och det är ju inte bra. De skulle ju må bra av att vinna en match komfortabelt, känns det som, för att kanske försöka ta sig ur den här svackan, eller anta att de jobbar lite sådär med mentala coacher och sånt. Det är väl trendigt nu ju.
Ja, men det pratade de mycket om när jag var ner och pratade med Mats. Han vill inte säga vilka spelare det var som gjorde det i laget, men att det fanns de som gjorde det. Så att det fattade jag också. Så det var ju det. Det är väl det Poja har snackat om också, att de på hemmaplan tycker att det är så jobbigt att spela inför publiken, för att det finns historien och hela den där grejen har ju snackat mycket i media, men att när de kommer ut så kommer de komma ut så starka på andra sidan, men då behöver de ju vinna den här typen av fotbollsmatch, oavsett om det är på hemmaplan eller bortaplan, som du är inne på, att man behöver få den här, ja. Nu vann de mot Östersund hemma, man tänkte väl att det kanske var det som gjorde att det såg så pass bra ut så pass länge ändå mot Norrköping försvarsmässigt.
Ja, vi får se, de lär ju inte vara meddragna i någon sorts bottenstrid i alla fall.
Nej, det känns inte så.
Det kan vi nog konstatera. Det är ju andra lag som ligger och härjar. Bland annat Trelleborg då, som ju har valt att agera nu, vilket inte var förvånande alls. Matchen mot AIK var ju lite som en... det var väl lite toppen av isberget sådär, att nu har det gått för långt. Och det grundar sig mycket i att jag antar i alla fall att spelarna inte känner så stort förtroende för Patrik Winqvist och det han har försökt göra med TFF under säsongen. Jag tycker att saker på presskonferenserna har hintat om det. att det inte riktigt har funnits någon tanke kring vad TFF ska göra, eller att man har varit lite oense om att vilken väg TFF ska gå nu när man trots allt ligger där i botten och nu måste man göra någonting. Och vem ringer man då när det ser,
generalen
när det ser nattsvart ut? Då ringer man upp stackars Tom Prahl som får hoppa in från pensioneringen. Nej, han har ju visserligen jobbat lite för landslaget nu ju, de senaste åren, men han kommer in.
Jag älskar verkligen det. Underbar.
Och jag kan ju anta att det är spelarrådet som ligger bakom det här. Som inte har varit riktigt nöjda.
Men vi pratade ju om Winqvist, kommer ni ihåg det? Och vi tyckte inte att han skulle vara så pressad, för att han hade gjort det ändå, sett till materialet. Och kommer ni ihåg det, för några poddar sen så snackade vi om att han kanske inte, man borde inte få sparken.
Det var ju för att det såg ganska bra ut efter Hammarby-matchen. Och då tyckte jag ändå att men det här är ändå ett steg i rätt riktning. Och sen kommer den här supersmällen mot GIF Sundsvall hemma, och jag tyckte det blev så himla tydligt när GIF Sundsvall tar ledningen då. Men Marcus Pode slår ju faktiskt in kvitteringen 2 minuter senare. Men när han gör det, då firar han knappt någonting överhuvudtaget. Och efter det bara kollapsar de.
Vad blev det? 1-6, 1-5?
1-6.
1-6, ja.
Och då kände jag att det är någonting här som inte stämmer. Och det har det ju inte gjort heller. Det har ju funnits en viss tveksamhet gentemot Winqvist sätt att leda laget på. Och det blir ju ännu tydligare i det här nu när man ser verkligen att Tom Prahl kommer in. Det är inte som att Tom Prahl kommer stå i skuggorna. Han kommer ju ha mycket att säga till honom, med tanke på vilken legendar han är. Och Tom Prahl kan framförallt någonting som Patrik Winqvist inte har kunnat på ganska många omgångar nu. Det är att vinna matcher. För nu handlar det bara om att plocka poäng. TFF har haft ett väldigt tufft spelschema de senaste omgångarna. Nu möter man IFK Norrköping också. Det är ju inte, det är verkligen
man
inte lätt.
Man vann ju borta i våras.
Det gjorde man. Kan väl anta att det inte kommer vara lika enkelt den här gången.
Var det enkelt då?
Ja, vi fick ändå en utvisning på Jordan Larsson och sådär. Det var mycket som gick med.
Ja, det var den.
Det var mycket som gick med TFF den matchen.
Det är sant.
Men nej, det känns som att är det någon som vet vad som måste göras så är det Tom Prahl, och spelarna verkar känna det också, att de tycker att det här känns väldigt, väldigt bra att han kommer in.
Jag läste Simon Banks krönika där efter året på Trelleborg.
det var inte nådig kritik.
Nej, det känns som att nu blir det superettan när man läste den. Inget snack om
så. Ja, vi har ju haft en dust, jag och Simon Bank, hela säsongen, för att han tippade ju Trelleborg sist i tabellen redan från början. Och då sa jag att vänta du bara, du ska få se. Och det trodde jag ju väldigt länge fram tills det började gå motigt. Och det är väl lite där som Patrik Winqvist inte har lyckats vända på det. Men jag måste ta upp en annan grej också som jag har reagerat på, som jag tycker är ganska känslig att göra som tränare. Det är att sitta på presskonferenser efter förluster och lite grann dalta med laget man precis har mött. Att det ska vara lite så här att men grattis och hoppas verkligen ni vinner. Alltså jag hörde dels efter Hammarby-matchen när Patrik Winqvist liksom, visst han har en nära relation till till Stefan Billborn, de har varit ihop i BP och sådär, men han sitter och säger att jag hoppas Hammarby vinner allsvenskan. Och sen så hade han suttit efter AIK-matchen och sagt att nej, men verkligen lycka till framöver. Jag vet inte, alltså det blir så konstigt när man precis har, ditt lag har precis förlorat. Är det verkligen det man ska fokusera på då?
Nej, jag håller med. Tycker det är,
du förstår vad jag menar?
Ja, jag köper det fullt.
Absolut att det är fint att man har en sorts fair play och att man kan vara en vad säger man? Vill jag säga en man i situationen, det är jättefel. Man vill vara en person som inte är bitter. Alltså, det är ju jättebra. Men jag tycker att någonstans så har han inte varit tillräckligt besviken för min smak.
Han borde vara en förbannad dålig förlorare. Lite mer Premier League-aktig, Wenger, Mourinho.
Ja, lite mer alltså pressa själv och erkänt att det ser inte bra ut just nu. Men vi måste liksom ändra. Ja, men lite mer så. Jag tycker inte man har känt det.
Simon Brynskog frågar, kommer Prahl lösa det här?
Jag tror att är det någon som ska kunna vända på det här, så är det Tom Prahl. Med all den rutinen som han har. Och som sagt, han vet om man vinner fotbollsmatcher.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är ett enkelt spelsätt. Ja. Och det är det TFF behöver nu. De behöver ta enkla poäng. Det ska se grisigt ut. Alltså det ska inte vara någon skön fotboll nu. De ska inte försöka med det spelarmaterialet de har att spela sig upp på ett flådigt sätt till offensivt straffområde. Utan nu handlar det bara om att det är rakt spel. Ja. Jag tror det är hemligheten. Och sen så ett starkt försvar. Liksom kliva ner med yttrarna ofta liksom, så att man nästan går ner i någon sorts sexbackslinje. Jag tror att det är det som gäller om man ska säkra nytt kontrakt. Och det är så himla betydelsefullt att säkra ett nytt allsvensk kontrakt. Alltså både pengamässigt, men också det här att jag är lite rädd att det finns en risk att om man trillar ur allsvenskan nu, att det kan bli som det blev 2011 då, när man liksom trillade ur superettan också. Ja, vi har sett ganska många exempel på det på sistone. Och det måste man försöka undvika.
Vi kan bli lite kortare på det, men jag tänkte, för det står folk utanför och jag har inte full koll på om de måste gå in här. Det kan ju vara val.
Det kan vara så.
Men vi kör den här också. Anders Linde frågar Rodic Svanhopp, sämsta finningen någonsin, sämsta domarbeslutet någonsin, när Hammarby får straff. Och den ser ju ut att vara utanför den situationen.
Ja, det är inte straff.
Nej,
det är det inte.
Och det är ju klart att jag vet inte om det är det sämsta domarbeslutet någonsin, men det är inget
bra beslut.
Jag har
sett ganska många dåliga domarbeslut, ja, tycker jag. Domslut, den här säsongen.
Ja.
Och det där var ju, hamnar väl definitivt i kategorin över ett av de sämre.
Ja, men det är svårt att säga det sämsta någonsin, men det är dåligt. Filmningen är ju, ja.
Det är nästan så jag kan tycka att hela den här VAR-diskussionen, kanske behövs den mer i allsvenskan än i vissa andra ligor, just för att domarna håller inte lika hög status i allsvenskan som de gör i vissa andra ligor. Det finns ju såklart både högt och lågt i de andra ligorna också. Men jag tänker på det, att det kanske är så att allsvenskan behöver det mer än många andra ligor.
Hammarby vinner den matchen. Djurdjic spelar med bruten näsa, nickar in 2-1 mål precis innan paus, som vinner med 3-1. Efterspelet blir inte så roligt, kan man ju lugnt säga, eller inte alls roligt. Riktigt illa. Det blir bråk där 45 minuter efter. Eller bråk och bråk. Det blir en skalle från en spelare på en annan, och sen så blir det massa efterspel. Hela den situationen. Och de personerna har ju uttalat sig sådär, men han måste väl stängas av ganska lång tid.
Det känns ju som det. Det är ju oerhört konstigt, tycker jag, när någonting. Jag kan förstå att det sker saker på planen.
Ja,
i
men 45 minuter efter.
Ja, har det inte runnit av ändå. Ja. Jag kan ju bara tänka mig att den ena har sagt någonting som är tillräckligt provocerande för att den andra ska reagera på det sättet.
Man släpper inte det på så lång tid.
Nej, och det är ju, alltså, eller att det fortsatte efteråt. Och det är väl klart att det är aldrig okej att ta till våld. Men jag tror att det ligger mer i själva historien än vad vi har fått höra.
Ja, det kan absolut göra. Hammarby imponerar igen, tycker jag. Även det blir det 3-2 mot Dalkurd. Det känns som att de skapade målchanser för att göra en fler mål. Haka på. Känns som en väldigt viktig match. Nu är det ju en tendens att Djurgården inte brukar vinna derbyn. Det är derbyn härnäst. Väldigt viktigt för Hammarby att de tar detta med tanke på situationen med 2 poäng efter. Men det känns ju verkligen som att Tankovic, som uttalades mycket under våren, har varit riktigt, riktigt bra på slutet. Och Hammarby har ju sett till vad man trodde från början. Nu har vi pratat om det många gånger, men fan vad de har överraskat egentligen, sett till hur de har spelat och poängen de har tagit, vinsterna och målen de gör under hela säsongen.
De är ju urstarka. Om man får säga att det är oerhört många nyförvärv som verkligen har klickat
Barney
helt rätt.
Kommer rakt in, guys funkar inte, borta ifrån.
Eller en sån som David Fällman, som faktiskt Jesper Jansson påtalade när jag träffade honom inför säsongen, så sa han, David Fällman, han kommer att bli en av våra absolut viktigaste spelare. Och då satt man där och tänkte att ja, okej, okay, liksom, varför? Vi får väl se. Men det har ju verkligen blivit oerhört viktig. Men sen är jag djupt imponerad av Nikola Djuric.
Ja, verkligen.
Och vilken enorm roll han spelar i Hammarby. Ja. Det är inte bara det att han är fantastisk i offensivt straffområde, utan det är även hans pressspel som är så oerhört viktigt för Hammarby. Han är så himla duktig på att återerövra bollen.
Ja.
Han måste vara bäst i allsvenskan på det. Egentligen. Och det tror jag kommer hjälpa Hammarby nu de sista omgångarna också. Och det är väl lite därför som Bayern supportrar blir lite rädda över att Djuric har spelat så himla mycket. Och han har ju haft lite känningar också den senaste månaden. Just att vad viktig han är och hur viktigt det är att inte tappa honom.
Han gör ju sin omgivning bättre också, för att när han sätter press, han pratar med mig om den, jag intervjuar honom med lärare, då liksom gör ju Tankovic och de andra också. Och jag är helt övertygad om att han har fått Tankovic till den nivån som han är i år, på grund av att han liksom har styrt honom, satt press på honom, coachat, och att han är extremt viktig ledare. Och det här visste ju Jesper Jansson när han varvade honom. Han hade ju full koll på det. Han kom in ganska sent, men blivit en sån otrolig nyckelfigur.
Det ska bli spännande att se sen när vi rankar, så som vi brukar göra, rankar de bästa spelarna i allsvenskan under året. Och jag tycker ju definitivt att Djuric ska vara åtminstone topp tre. Sen så får man dividera fram och tillbaka vem som ska ta första platsen. Men han ska definitivt vara med där uppe. Det tycker jag, med tanke på
han har varit riktigt grym. Junior har varit grym i Bayern också. Båda ytterbackarna tycker också är bra i Sandberg och Neto också. För
alla har varit bra.
Ja, men det har ju varit en supersäsong. Men vad är känslan över Malmö då? Nu var det ju rätt många storsegrar i den här omgången, på grund av att Malmö slog Sirius 5-0. Häcken slog BP 6-0. Häcken har haft en 6-0 mot BP och en 5-0 mot Djurgården. Ja. De bara öser in mål.
Från att det kändes,
ja,
och Paul Jeremejeff
för fyra. Jeremejeff med, ja. Jag är ju tre liksom. Inte bara, eller vad, han gjorde tre? Jo, det gjorde han fyra.
Ja, vi är inte riktigt säkra så.
Och sen har vi ju redan en massa mål från Paulinho då. Han har gjort en helt fantastisk säsong. Man pratade om att han eventuellt skulle försvinna där inför, och man hade inte, visste inte riktigt hur man skulle göra med forwardsidan. Kommer ihåg det var snack om vad heter han, Sonny pratade om på försäsongen när man träffade honom i Dubai och sådär. Sen har det blivit så här pass bra, så att de är man ju extremt imponerad av för tillfället. Men Malmö, vad är känslan kring Malmö FF? Jag tycker att de gör bort sig i Europa gång på gång. Jag tycker att de borde ha gjort det bättre mot Vidi. De borde ha vunnit det dubbelmötet, sett till vilket läge de hade på hemmaplan. De går ut och gör en riktigt bra första 30-35 hemma mot Midtjylland och tar ledningen med 2-0, och sen står det ändå 2-2 på tavlan när matchen är över. För mig var det så här, va? Jag såg första 30-35, så kunde inte jag se mer för att jag var tvungen att mata min son. Och sen så liksom kollade jag när matchen är sluten för att vi skulle käka med. Då såg det 2-2 på talen, sånt sista 50. Jag bara, hur är det här möjligt med tanke på hur det såg ut i början?
Jag fick ju till och med radera min tweet, för att jag skrev ju, jag tog ju i, alltså efter första halvleken så tyckte jag att det här är den bästa halvleken MFF har gjort i år. Så jag twittrade någonting i stil med att nu har MFF klivit in i säsongen. Och sen så bara kollapsar man på det sättet man gör, där Midtjylland får in två snabba, ganska billiga mål. Och då kände jag att jag kan inte ha kvar den här tweeten. Alltså det ser ut som att jag har tappat det helt.
Miss Jinx.
Ja, så fick jag ta bort den. Och folk är ju lite så på Twitter att de snappar upp det.
Ja, det är lätt. Ja, det är klart, ja.
Så då fick jag ju skoja bort det med att säga att det blir en kort säsong i år. Men det var ju lite den känslan. Det är väl Windheim egentligen. Det är ju hans kant som lite tappas i det läget. Om man ser hur snabbt det kan gå om ett lag som är bra i grunden, precis som Midtjylland är. Mm. Det är mycket pengar i Midtjylland. Ja, det är inget dåligt lag.
Nej, verkligen inte.
Och då gäller det att man har fullt fokus i 90 minuter. Och det har jag inte sett Malmö ha riktigt än under UV. De kan ha fokus i en viss period och vara extremt bra under den perioden. Men att det är sällan de är det fullt ut i 90 minuter. Och det måste man vara om man ska spela i Europa. Så att det ska bli oerhört intressant nu här, för att jag tycker inte att det är förlorat ändå.
Nej, det är det inte.
Även om de har fått in
två mål. Jag tycker de liksom, de kastar bort det själva, för de gör bra fotboll. Jag tyckte, alltså de gör en fantastisk halvlek som du är inne på där, och jag tycker att de kastar bort det läget de hade.
Ja,
om man ser till den halvlek förtjänar de ju verkligen vinna den matchen och sådär.
Å andra sidan så får man ändå lyfta fram att Uwe har ju inte förlorat än i MFF, vilket är otroligt imponerande. Så vet jag inte vad det säger om kvaliteten på allsvenskan heller. Det kan man också diskutera. Jag tycker nästan att det är lite för...
Vadå, AIK har inte förlorat här på 30 matcher?
Nej men precis. Men du förstår vad jag menar, att jag lagen i botten är kanske lite för dåliga ändå för för ligans skull. Ja. Det blir lite konstigt ibland när de vinner och tar sådana storsegrar. Liksom.
Ja, 3-0 mot Trelleborg och sen 5-0. Det står alltså 0-0 mot Sirius i nästan en timme. Ja, en timme, ja, tror jag. Och sen gör de 5 sista halvtimmen. Och då är det Galja i 2, Traust, Antonsson och Rosenberg.
Det förvånar inte mig om Malmö hamnar på en Europaplats när den här säsongen är över. Det skulle inte förvåna mig överhuvudtaget. Och med tanke på våren såg ut så måste ju det ändå ses som en otroligt bra prestation om det blir så. Men så som de ser ut nu, så formstarka som de är. Så.
Ja.
Däremot så tror jag att alltså, det här snacket om SM-guld och så, jag förstår att man fortfarande pratar om det, för att det måste man göra. Man måste sikta. Det som inte känns realistiskt, det är ju att både AIK och Hammarby ska börja tappa så extremt. Det är de tendenserna man inte ser.
Nej.
Och det är därför jag inte tror på SM-guld för Malmö.
Det är 11 poäng upp till AIK. Då ska de alltså förlora 4 matcher.
Ja, och de har inte förlorat än så länge. Eller de har inte förlorat på ett år.
Ja, exakt.
Och det känns inte jättetroligt. Men att Malmö kommer att klättra ännu mer i tabellen.
De kan ju plocka Norrköping, det tror jag.
Ja, jag tror att
Norrköping svajar lite för mycket. Jag tycker att jag har sett dem göra dåliga halvvekar och dåliga matcher alldeles för ofta. Jag tycker att de har ett spännande material, ett spännande lag. Jag tycker att de borde ha en högre nivå emellanåt. Men liksom, de har blandat de här första halvlekarna, både borta mot Djurgården och Hammarby var det väl. De fick med sig någon poäng där, och sen så tycker jag väl att de borde ha gjort lite bättre i andra matcher och så. Men nej, Malmö blir intressant. De kommer ju med det självförtroendet in mot Midtjylland. Men bara känslan, tror de tar... Går de vidare därifrån? De behöver ju liksom vinna den matchen med tanke på 2-2 hemma.
Jag tycker det är oerhört svårt. Med tanke på att... Jag tror att om de ska gå vidare, då ska det till att man är extremt effektiva. Och att det finns någon spelare som kliver fram och gör det här lilla extra. Som Traustason gjorde mot Klusch, uttalar man det, va?
Ja.
När han får in det här jätteskottet. Det måste till någon typ av individuell skicklighet utav det vanliga för att ta sig vidare. Då tror jag det är mycket, mycket möjligt. Annars blir det tufft.
Innan vi släpper Häcken, är inte de också egentligen med på allvar efter det som de har den här formen med att slåss om en Europaplats?
Eller? Ja, är väldigt upp och ner där för dem.
Nu möter de AIK på bortaplan. Ja. I nästa runda. Det är ju
och det var ju faktiskt en match där AIK hade det ganska svårt.
Ja, absolut.
De hade ju en ganska... Häcken hade ju verkligen gjort sin läxa då. Eller Andreas Alm hade gjort sin läxa, givetvis. Fick ju Adu ur balans. Och där kan man ju säga att det är ju kanske en nyckel för att få AIK, eller för att plocka poäng mot AIK. Det är ju att få Adu liksom lite... och slå lite felpass och sådär. För den killen sätter ju inte en fotfel i övriga fall. Och gör ju så att både Kristoffer Olsson och Sebastian Larsson kan löpa fritt i princip och göra lite vad de vill. Så vi får väl se om de kör samma taktik nu den här gången.
De har en ganska bra spelschema med. De möter AIK borta. Sen har de ångest för Trelleborg på hemmaplan. IFK Göteborg hemma. Kalmar borta. Det är egentligen inte en lätt match, men Kalmar är ju alldeles för mycket upp och ner för tillfället. Och sen Elfsborg borta efter det. Så att det är klart att kommer de där med lite självförtroende och kan hota.
Absolut.
Men vi rundar av då med tanke på att det står folk utanför. Och,
ja, för panik. Vad håller folk på med?
Vill in och köra. Men vi försöker komma tillbaka lite fortare än senast. Inte en månads uppehåll.
Nej.
Tack för att ni har lyssnat. Ha det så bra. Hej då.